Du lyssnar på Liv eller död av Michael Robotham i översättning av Mia Gane, uppläst av mig, Magnus Råsman. Del 4. 38. Väl ute på vägarna är Cameron bara en bil bland alla andra. Ali styr med båda händerna på ratten och försöker övervinna lusten att köra för fort och riskerar att väcka uppmärksamhet. Han tittar hela tiden i backspegeln och är övertygad om att någon följer efter honom och att alla mötande bilar är ute efter just honom, att strålkastarna ska lysa rakt in i hans förtappade själ. Efter ett tag svänger han av den asfalterade vägen och passerar en lada och en äng med hästar och en vattentank. Siluetten av ett hus avtecknar sig mot en kulle, fönstren är mörka och verandan utsmyckad med ett siligt räcke. Han släpar ut cementplocket från passagerarsätet och placerar kedjan mot kanten på en stor sten. Sen placerar han gevärspipans mynning mot länkarna och vänder bort ansiktet innan han kramar avtryckaren. Smällen ringer i öronen och stenflisor träffar honom i nacken. Han kastar den rykande kedjan åt sidan. När Ali sitter bakom ratten igen kör han ut på den fyrfiliga vägen och börjar tänka på Moss. I första anblicken ville Ali bara rusa fram genom ogräset och krama om honom. Han ville dansa runt och skratta. Efteråt skulle de bli fulla, utbyta historier med varandra. Och när de återupplivade gamla minnen skulle fängelseåren vara som bortsuddade och alla döda vara vid liv igen. Deras bröst skulle fyllas med sån glädje och värme att de var tvungna att ta ett järn till bara för att stilla alla känslor som svämmade över. I fängelset kallades Moss för jätten eftersom han både hade den rätta fysionomin och pondus nog att sätta sig över det dagliga småtjafset om revir och makt. Men Moss hade knappast bett om smeknamnet själv och utnyttjade aldrig sin ställning. Ibland undrade Ali om Moss egentligen bara var en fantasifigur som han själv hade hittat på eftersom han längtade så förtvivlat efter att få kontakt med en annan människa. Någon som inte var ute efter att slå ner honom eller ta livet av honom. Hur kunde det komma sig att Moss var ute ur fängelset? Och hur hade han lyckats hitta Ali mitt ute i skogen? Var de fortfarande vänner eller kom han dit på uppdrag av någon annan? Ali stirrade på de vita strecken i vägbanan och övermannas av skam och skuldkänslor och uppdämt raseri. Alla hans planer går åt helvete. Han kan se Cassie och Scarlett framför sig, deras levande och skrattande ansikten. Och nu är det hans fel att de är döda. Visserligen var det inte han som sköt, men det är ändå han som är skyldig. Han är en förrymd fånge, spöad som en piñata. Nedspolad som en skitkorv, misshandlad, knivhuggen, kvävd, brännmärkt, fastkedjad. Vad ska de hitta på nästa gång? Ja, det har aldrig varit mycket för hat. När någon lägger ner för mycket kraft på att hata en annan person beror det oftast på att de hatar något hos sig själv ännu mer. Men ända sedan han förlorade Belita känns det som om ilskan har tagit över hela hans system. Som en automatisk inställning på en maskin. Han vet precis när det började. På nyårsafton 2003, då framtiden knackade på dörren och tvingade honom att göra ett val. Urban hade bestämt sig för att anordna en fest. I veckor hade Ardy fått springa ärenden, boka cateringfirmor, fixa fram bord och hämta lådor. Extra personal kallades in för att hjälpa till under festen. Tält restes på tomten och kulörta lyktor träddes mellan grenarna i träden och förvandlade dem till blinkande stjärnbilder. Cateringbilen levererade massvis med mat.